Alltså salig är du som fruktar Herren och som har din stora glädje i hans bud, i hans ord, i den bibel vi läser och tror på. Har du din glädje i den, så är du salig. Då är du lycklig. Låt oss också läsa ifrån Ordspråksboken 29:18. Där står det så här: utan uppenbarelse går folket vilse. Lycklig är den som tillvarar på Guds undervisning. Kanske kan det förklara varför Sverige ser ut så som det gör idag. Att vi har tappat uppenbarelsen. Men lycklig är den som tar tillvara på Guds undervisning, Guds ord. Lycklig och salig är den som gör det. Och Jesus säger i slutet av Johannes evangeliet, så säger han så här till Thomas lärjungen. Jesus sa det till honom: därför att du tror har du sett mig. Därför att du har sett mig tror du. Saliga är det som tror fastän det inte ser. Salig är du som tror på Jesus fastän du inte har sett honom, som Thomas lärjungen hade gjort. Salighet finns hos Jesus Kristus, i tron på honom. Och tror du på honom, så har du evigt liv. Och då har du en hel evighet på dig att njuta av den lycka, den salighet som du har i honom. Salighet är inte något kortsiktigt. Det är inte någonting som bara är just nu. Det är ett evigt faktum. Det handlar om: är du lycklig sett ifrån evigheten? Om du tar det lilla nu plus hela evigheten som sträcker sig oändligt, är du lycklig då? Det är det att vara salig. Och det kan vi börja förstå och glädja oss åt redan här på jorden. Den salighet som Gud vill ge oss. Och vilka är då de saliga i det här stycket? Jo, det som skapar fred eller frid. Det är de som är de saliga. Fred och frid, det är ett betydelsefullt ord. Det är väldigt viktigt och har väldigt mycket betydelse i Bibeln. Det betyder både frid i relationer, i familj, i vänskapsrelationer, en frid. Det betyder också fred mellan nationer. Det kan stå för lugn och säkerhet och lycka. Men också handla om en överjordisk frid som vi kan få ifrån Gud och med Gud. I många språk så hälsar man varandra med frid eller lycka eller välgång, även om vi inte gör det så mycket i Sverige längre. Ibland så säger man frid broder i kyrkan, även om det inte är så vanligt längre. Men det är oftast en önskning eller en hälsning. På hebreiska så säger man oftast shalom, som är just frid eller fred. På persiska, arabiska och syriska, etiopiska, det säger man salam, som också betyder det här: lycka, välgång, frid. Och även i Bibeln så önskar man frid och fred. I Romarbrevet 1:7 så står det så här. Paulus skriver: jag hälsar alla er som bor i Rom, ni Guds älskade, hans kallade och heliga. Nåd vare med er och frid från Gud, vår fader, och Herren Jesus Kristus. Frid från Gud alltså. Det är det vi ska önska varandra. För den är så mycket större än all annan frid vi kan få. Jesus säger samma sak. Han önskar frid till människor han möter. I Lukas 7:50 står det här: men Jesus sa det till kvinnan: din tro har frälst dig. Gå i frid. Även Jesus önskar frid. Och i den kända välsignelsen som det står om i fjärde Mosebok 6:24, som Gud säger att folket ska välsigna, eller som Gud säger till prästen och Mose att välsigna folket med, så står det så här: Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. Fred och frid är något som Gud vill ge oss alla, både som en grupp och en församling och som personer, som familjer. Han vill ge frid. Och källan till den friden, den finns i Gud. Den finns i Gud Fader. Jag läser ifrån Andra Korinthierbrevet 13:11. Till slut, bröder, var glada, låt er upprättas och förmanas, var eniga och håll fred. Då ska kärlekens och fridens Gud vara med er. Friden har sin källa i Gud, Fadern. Friden har också sin källa i Jesus Kristus. Vi läser i Johannes 14:27. Frid, det är Jesus som säger detta, lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. Jesus ger av sin frid till oss. Friden är också en frukt av den heliga ande. Det kan man läsa om i Galaterbrevet 5 och 22 och framåt. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Och sådant är lagen inte emot. Andens frukt är alltså frid, en av andens frukter. Och friden, den kommer från vår treenige Gud, som är Fader, Son och Helig Ande. Han ger oss frid genom vad Gud gör, genom vad Jesus har gjort på korset och genom den heliga ande som bor och verkar i oss. Och den bibel vi tror på, evangeliet, det är också en källa till frid. Det står så här i Efesbrevet: och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Evangeliet, det glada budskapet som vi har om att Jesus har dött och uppstått för vår skull, det är ett budskap som förmedlar frid. Det är fridens evangelium, fredens evangelium. Och i psalm 119 och 165 så står det så här: stor frid äger den som älskar din undervisning. Ingenting kan få den på fall. Värdesätter vi Guds ord, så har vi en stor frid och en stor fred. Och vi är kallade att ge den vidare. För vi har fått den för intet, och då ska vi ge den för intet vidare. Fridens evangelium. Och vi är kallade att vara fridsskapare, fredsskapare. Och är vi det, då är vi saliga. I Efesebrevet 4:1-6 så står det så här: jag uppmanar er därför, jag som är en fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått. Var ödmjuka och milda på alla sätt. Visa tålamod och ha fördrag med varandra i kärlek. Var ivriga att bevara andens enhet genom fridens band. En kropp och en ande, liksom alla kallas till ett hopp, det som tillhör er kallelse. En Herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas far, han som är över alla, genom alla och i alla. Vi är kallade till att vara ödmjuka, milda, tålmodiga, att ha fördrag och i allt detta kärlek, för att bevara enheten. Och det gör man genom att se den enhet vi har. Vi har i vår församling en, vi är en kropp, där vi alla är olika delar av den kroppen. Vi har en ande. Vi är kallade till ett hopp. Det är samma hopp vi är kallade till. Vi har fått en kallelse. Den som kommer att komma till Gud. Vi har en Herre. En tro. Ett dop. Och en Gud Fader. Som är över alla och i alla. Enheten är däremot inte likformig. Det är inte att vi alla ska vara lika. Utan olika. Men ändå ett i Kristus. Som håller oss samman. Vi är en kropp. Och vi ser olika ut. Och vi fyller olika funktioner. Men vi kan ha enhet. Genom den frid Jesus har gett oss. Och vi kallar att behålla den enheten. I Kolosserbrevet 3:8 läser jag också. Men nu ska ni lägga bort allt detta. Vrede, häftighet, ondska. Låt inte smädelser eller fräckhet, det kommer över era läppar. Ljug inte på varandra. Ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar och klätt er i den nya människan som förnyas till en rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Här är inte längre frågan om jude, om grek eller jude, om omskuren eller oomskuren, om barbar, skyt eller skyt, slav eller fri, utan Kristus är allt i alla. Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och förlåt varandra. Om någon har något att förebrå en annan, så som Herren har förlåtit er, ska ni förlåta varandra. Och över allt detta ska ni klä er i kärleken, som sammanbinder till en fullkomlighet, enhet. Låt Kristi frid regera i era hjärtan. Den frid som ni blev kallade till i en enda kropp. Och var tacksamma. Låt Guds ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger. Sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Och allt vad ni gör i ord eller handling. Gör det i Herren Jesu namn. Och tacka Gud Fadern genom honom. Vi är kallade att lägga bort vrede och häftighet. För att vi ska kunna ha frid i våra relationer. Frid i vår församling. Frid i våra familjer. Frid i våra relationer på jobbet. Överallt. Och vi är kallade att lägga bort det gamla. Det finns så mycket gammalt som kan påverka oss negativt. Men vi är kallade att lägga bort det. Och ta till oss det nya. Det vi har i Gud. Vi kallar att ta till oss det nya med barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Och att förlåta varandra. Det är det återkommande ordet varandra. Och sen ska vi över allt detta ha kärlek till varandra. För det är den som binder samman till fullkomlig enhet. Det är det som ger frid. Att ha kärlek. Vi kallar det att, som Jesus har förlåtit oss, förbehållslöst, bara vi bett om det, också förlåta dem vi har i våra relationer som behöver vår förlåtelse. För att så skapa frid. Jesus kom för att skapa frid. Och han har gett nåd och förlåtelse. Och vi också kallar att föra vidare den nåden och förlåtelsen. För att friden och freden ska sprida sig här. I vår församling, i våra relationer. I Romarbrevet 12 och 18 så står det så här. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och bero på er. Hämnas inte, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Det är så står det skrivet: min är hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. Men om din fiende är hungrig, genom att äta. Om man är törstig, genom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud. Låt inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Vi är kallade att hålla fred med alla, så långt det är möjligt och beror på oss. Så långt vi kan ska vi hålla fred med alla människor. Det kanske inte alltid är möjligt, men så långt det är möjligt och beror på oss så ska vi göra det. Om det finns människor, det finns människor över i vår värld som förtjänar att straffas och förtjänar hämnd. Men den hämnden ska inte vi kräva ut, för vi är kallade att skapa frid. Vi får överlämna det till Gud, för han är rättfärdig och god, och han kan göra det på ett rätt och gott sätt. Det förmår inte vi fullt ut. Vi ska alltså vara passiva på det sättet att vi ska ge uttryck för hämnd och våld. Men vi ska vara aktiva på det sättet att vi är goda även mot dem som är våra fiender och motståndare. För det onda kan besegras med det goda. Jesus har visat det. Han kom och dog för att besegra det onda genom att bara ge och vara god. Jag fortsätter att läsa ifrån Romarbrevet. Den här nu från kapitel 14 och 17. Ty Guds rike består inte i mat och dryck, utan i rättfärdighet och frid och glädje i din heliga ande. Den som tjänar Kristus på det sättet behagar Gud och håller provet inför människor. Låt oss därför sträva efter det som tjänar friden och den ömsesidiga uppbyggelsen. Riv inte ner Guds verk för matens skull. Allt är visserligen rent, men maten blir till skada för den människa som hyser betänkligheter när hon äter. Det är bättre att avstå från att äta kött eller dricka vin eller göra något annat som din broder tar anstöt av. Den tro du har ska du behålla för dig själv inför Gud. Salig är den som inte måste döma sig själv för det som den han har valt att göra. Men den som äter och samtidigt hyser betänkligheter är dömd, eftersom det inte sker av tro. Ty allt som inte sker av tro är synd. Och sen jag läser lite vidare. I 15. Vi som är starka är skyldiga att bära de svagas svagheter och inte tjäna oss själva. Var och en ska tjäna sin nästa till hans bästa och hans uppbyggelse. Kristus tjänar inte sig själv utan bar våra svagheter. Så som det står skrivet: dina smädares smädelser föll över mig. I det här fallet så var det maten, vad man åt och drack, som delade församlingen. I vårt fall här i Sverige kanske det är musiken, vilken musik man gillar, vilken kultur man har och vilka uttryck man har som delar. Det finns så mycket som kan dela oss. Men vi låter oss inte riva ner Guds verk för vare sig mat eller dryck eller musik eller någonting annat. Vi ska inte riva ner det verk Gud gör för någonting som vi människor har kommit på. Och vi behöver vishet i att se vad som är vägen för Guds verk. Och sträva efter friden. Sträva efter fred i våra relationer. Och om vi är starka så är vi kallade att bära de svaga svagheter. Finns det folk som har problem så ska vi göra vad vi kan för att vi inte ska vara ett hinder för de människorna. Vi ska följa Jesu exempel. Han tog på sig våra svagheter. Han bar våra svagheter för att försona oss. Jag ska fortsätta med att ta Jesus som exempel på vad det innebär att skapa frid, så som han gjorde. I Kolosserbrevet läser vi 1 och 19. Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig. Sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och himlen. Också ni som en gång var främmande för Gud genom ett sinnelag och genom de onda gärningar, era onda gärningar, hans fiender. Också er har han nu försonat med sig. När han i sin jordiska kropp led döden. Han ville låta er träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga. Om ni verkligen står fasta och välgrundade i tron. Och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen. Och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna. Att vara fridsskapare, det handlar om att gå ut med försoning. Att försona människor. Att göra så att människor går ihop igen. Så att relationer funkar. Jesus tog på sig andras synder för att skapa försoning. Jesus blev en av oss för att finnas ibland oss. För att kunna försona oss med Gud. Och vi är kallade att följa hans exempel. Att ta på oss andras svagheter för att kunna försona dem med Gud. Att gå in i andra situationer, andras tillvaro, gå in under andras förutsättningar för att kunna föra dem till Gud, för att kunna försona dem med Gud. Det gäller inte bara försoning med Gud, det gäller också försoning mellan människor. Att gå in i andras situationer för att kunna försona dem med Gud, med varandra. I Efesierbrevet 2:11 läser jag vidare så här. Kom därför ihåg hur det var tidigare. Ni var hedningar och kallades oomskurna av dem som kallar sig omskurna. Med den omskärelse som utförs på kroppen med människohand. Ni var på den tiden utan Gud, utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel. Och hade ingen del i förbundet med dess löften. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen. Men nu har ni som är i Kristus och som en gång var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Till han är vår frid. Han som gjorde det två till ett och rev ner skiljemuren. Detta skedde när han i sitt kött tog bort fiendskapen, lagen med dess bud och stadgar. För att av de två skapa en enda människa, ny människa, och så skapa frid. Så skulle han i en enda kropp försona de båda med Gud genom korset. Sedan han hade dödat fiendskapen. Han har kommit och predikat frid för er som var långt borta och fri för dem som var nära. Till genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till Fadern. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarna och profeternas grund där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom har också ni, blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom anden. Det fanns tidigare en skiljemur mellan judarna och alla som inte var judar. Men Jesus som är vår frid. Han kom och skapade frid. Han rev ner skiljemuren. Han öppnade upp för oss alla att kunna ta emot Jesus och bli kristna utan att bli jude. Han skapade en ny människa. Han hade två och han skapade en ny. Och det innebär att ha enhet. Att föra samman människor till en enhet. Att vi är ett här i församlingen. Att vi har enhet. Att vara fridskapare handlar om att riva murar mellan människor. För att så skapa frid. Murar mellan folk och språk och grupper, församlingar, människor. Murar i familjer och relationer, på jobb, överallt där vi kallar det att riva ner murar för att så skapa frid mellan människor. Och vi som tillhör honom, vi kommer att byggas ihop till en enda byggnad tack vare vad Jesus har gjort för oss. Han fogar oss samman, för han är vår frid. Och det sker genom den ande som han låter bo i oss. Den heliga ande som vi kan få ta emot när vi blir kristna. Som lever och verkar i oss. Sen måste man också säga att Jesus, som jag läser om här i Lukas 12 och 49. Han var inte rädd för att skapa problem heller för den delen. Han säger så här: jag har kommit för att tända en eld på jorden. Och hur gärna ville jag inte att den redan vore tänd. Men jag har ett dop som jag måste genomgå. Och jag våndas jag inte till dess det är fullbordat. Men ni har menar ni att jag har kommit med fred till jorden? Nej, säger jag. Inte fred utan splittring. Det här efter kommer en, fem i en familj, en i samma familj, att vara splittrade. Två re mot två och två mot tre. Far mot son och son mot far. Mor mot dotter och dotter mot mor. Svärmor mot sonhustru och sonhustru mot svärmor. Fridskapandet ska aldrig bli falskt och ske på bekostnad av evangeliet eller sanningen. För sanningen och evangeliet som Jesus förmedlade och som vi kallade att förmedla, den skapar motsättningar. Vi är kallade att göra frid och skapa frid så långt det är möjligt och beror på oss, utan att kompromissa med sanningen eller med Gud. Jesus kom för att skapa frid, men samtidigt så visste han att det här skulle föra med sig splittring. För sanningen tas inte emot av alla. Och nu ska vi gå över till: varför är då fridskaparna saliga? Jo, för det ska kallas Guds barn. Det är nåd att få kallas Guds barn, Guds söner. Att kallas någonting, det handlar både om att få ett namn, det handlar om att bli kallad till någon. Att jag kallar till mig en person. Eller att bli kallad till en tjänst. Att vara Guds barn. Det handlar både om att få namnet att vara Guds barn. Att Gud kallar oss till sig. Och att bli kallad till tjänst. För det innebär det att vara Guds barn. Det innebär att likna Gud. I Matteus 5 och 43 står det så här: ni har hört att det är sagt, du ska älska din nästa och hata din ovän. Jag säger er, älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske faders barn. Han låter sin sol gå upp över onda och goda. Och låter regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Till om ni älskar dem som älskar er, vilken ön får ni för det? Gör inte publikanerna det också? Om ni hälsar endast på era bröder, vad är det för märkvärdigt med det? Gör inte hedningar det också? Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig. Att vara god mot alla, att visa kärlek och älska även sina fiender och motståndare, det är vi kallade till. Och när vi gör det, så är vi Guds barn. För vi liknar honom. Vi gör som han. Och att vara lik Gud och bli hans barn, det har varit Guds plan från början till slut. Han skapade Adam och Eva för att vara lika sig. Och i slutet, när allting är klart, så kommer vi vara lika Gud. För vi ska formas efter Jesu bild. Vi kommer bli lika Jesus så mycket mer än vi kan förmå själva här på jorden. Jag fortsätter i Romarbrevet 8 och 13. Om ni lever efter köttet kommer ni dö. Men om ni genom anden dödar kroppens gärningar ska ni leva. Till alla som drivs av Guds ande är Guds söner. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilket vi ropar Abba, fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att också bli förhärligade med honom. Jag hävdar att den tidens lidande, denna tiden, här tidens lidande väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Till skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har blivit lagd under förgängelse. Inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen. Och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt. Också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kroppsförlossning. Att vara lik Gud, det förmår vi bara genom den helige ande som verkar i oss. Vi kan inte göra det oss själva. Och den som drivs av Guds ande, den är Guds barn, Guds son. För hans ande tar sin boning i alla hans barn. Och den härlighet som kommer uppenbaras och blir vår, den är så otroligt mycket större än allt vi kan lida och gå igenom här på jorden. Det väger lätt i jämförelse med vad som kommer. Och vi väntar. Vi väntar på en frälsning. Och den frälsningen kommer att vara total. Hela skapelsen väntar på den dagen när Guds barn, vi, ska uppenbaras. För den härlighet som kommer uppenbaras, den kommer innebära att vi kommer bli förvandlade. I Bibeln så pratas det om nya kroppar som är som Jesus. Vi kommer bli lika honom. Jag fortsätter att läsa ifrån vers 28 i samma kapitel. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. För dem som är kallade efter hans beslut. Till dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter sin sons bild. För att sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Den som han har förutbestämt han har också kallat. Den som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och den som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Vad ska vi nu säga om detta? Är Gud för oss? Vem kan då vara mot oss? Alltså Gud har en plan. Han vill att vi ska bli lika honom. Och han låter allting samverka för det bästa. Även motgångarna låter han verka till det bästa. Även om vi kanske inte ser det nu, så låter han allting samverka till det bästa för de som är kallade. För de som han har förväg har känt som sina. Gud har ju inget problem med tiden. Han känner de som är hans redan innan skapelsen. Därför har han också förutbestämt dem att formas efter hans bild och bli bröder till Jesus. Tänk, vi är inte bara Guds barn, vi är Jesu bröder. Vi kommer bli så lika honom att vi kan kallas Jesu bröder. Vi har blivit kallade tack vare det. Och de han har kallat, han har också förklarat rättfärdiga. Och han som inte ser tiden på samma sätt som vi, han har också förklarat oss rätt, förhärligar oss. Det är Guds perspektiv. Och det avslutar: vad ska vi då säga? Vem kan stå emot oss? Låt oss fortsätta med versen efter, för det är så fullt med glädje. Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja än mer, den som har blivit uppväckt och sitter på Guds högra sida och ber för oss. Vem kan skilja oss från Guds kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet: för din skull dödas vi hela dagen, vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Till jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Jesus har dött, och vi som tar emot honom får allt med honom. Och det finns ingen som kan anklaga, ingen som kan fördöma, och det finns ingenting som kan skilja oss ifrån Kristi kärlek i Gud. Ingenting kan göra det. Ingenting av allt det som finns kan skilja oss från den kärleken. Jag fortsätter att läsa ifrån Johannes. Första Johannes brev 3:1. Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss, att vi får kallas Guds barn, och det är vi också. Världen känner oss inte, därför att inte har lärt känna honom. Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi ska bli är ännu inte uppenbart, men vi vet att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är. Vi får kallas Guds barn på grund av Guds stora kärlek till oss. Och när Jesus kommer tillbaka, då ska vi bli lika honom. Och Bibeln använder det bildspråket att det vi är nu, det är som ett naket frö, ett litet korn. Och när vi dör så planteras det, för att sedan växa upp till något otroligt vackert. Om vi ser hur bra vi är skapade redan nu, hur väl vi funkar och hur gott det här vi har nu är, så är det bara som ett litet korn jämfört med en fullvuxen blomma. Eller som en larv som sakta kryper längs grenen för att sedan bli en puppa och växa ut till en underbar fjäril som kan flyga. Det är den härlighet som väntar. Vi kommer bli lika Gud. Vi kommer bli lika Jesus. Vi ska bli hans barn. Det är därför som fridskaparna är saliga. För att de ska kallas Guds barn. Jag går vidare till Lukas 15. Om liknelsen om den förlorade sonen. Han har varit borta från sin far och lämnat honom, tagit med sig förmögenheten och slösat bort den. Men han kom till besinning, och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade emot honom, föll honom av halsen och kysste honom. Sonen sa det till honom: far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa det till sina tjänare: skynda er att ta fram den bästa dräkten och klä honom i den. Sätt en ring på hans finger, på hans hand, och skor på hans fötter. Hämta den gödda kalven och slakta den, och låt oss äta och vara glada. Ty min son var död, men har fått liv igen. Han var förlorad, men är återfunnen. Och festen började. Vi kanske inte är värdiga att kallas Guds barn. Men söker vi Gud så får vi nåden att kallas Guds barn. Och han ska skänka oss så mycket gott. I liknelsen är det nya kläder, skor, en ring. Och sen börjar festen. Och det är det vi ser fram emot. Det är inte så att himlen kommer bli tråkigt. Det är en början på en stor, lång, evig fest. En fest med god mat. En fest utan synd och utan sorg. Och när vi nu vet det, så låt oss minnas att Gud är trofast. Jag vill avsluta med att läsa ifrån första Korintherbrevet 1:4. Jag tackar alltid min Gud för er, för den Guds nåd som ni har fått i Kristus Jesus. Till honom har ni blivit rika på allt, i fråga om allt tal och alla insikt, eftersom vittnesbörd om Kristus har fått stadigt fäste hos er. Därför saknar inte någon nådegåva medan ni väntar på vår Herre Kristi uppenbarelse, Jesu Kristi uppenbarelse. Han ska också styrka er ända till slutet, så att ni inte kan anklagas på vår Herre Jesu Kristi dag. Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre. Kanske är vi inte rika på allt i fråga om nådegåvor, men han som har kallat oss är trofast. Och han har kallat oss i gemenskap med Jesus. Och han kommer styrka oss ända till slutet. Det är något att hålla fast vid. Saliga är det som skapar frid, för det ska kallas Guds barn. Och låt oss inte glömma att uppmuntra varandra. Det här är inte bara ett budskap om vad vi ska vara, utan det här är ett budskap vi behöver hålla i minnet för att se den salighet vi har. Ser vi människor i vår församling som skapar frid, så säg det till den människan, för att den ska förstå att den är salig. Säg, du skapar frid. Du skapar frid i relationer. Du skapar frid i församlingen. För vi behöver förstå den salighet som finns. Nu vill jag be tillsammans med er. Tack Gud, far, för att du sände Jesus för att skapa frid. Tack för att han har öppnat vägen till dig, Gud, genom att skapa frid. Tack gode Gud för den friden som han ger oss. Tack att vi får tillträde till alla dina löften, till förbundet, till evangeliet. Hjälp oss att bli lika honom, att skapa frid i vår församling, att skapa frid i våra familjer, i våra relationer, på våra arbetsplatser. Hjälp oss att skapa frid och fred på hela vår jord, så mycket vi förmår och orkar, i din kraft, Herre. Och hjälp oss att uppmuntra varandra. Hjälp oss att se och uppmuntra varandra. Att det som skapar frid får veta det, att de är saliga. Tackar dig för den här dagen. Amen. Thank you.